I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 475 av Ångestpodden.
Hej och varmt, varmt välkomna.
Ska ni vara?
Jag har funderat på en sak jättemycket.
Aha.
Varför är det inte fler som följer oss på sociala medier?
Ja, who knows?
Nej, men jag tycker ändå det är konstigt. Alltså sett till så, tänk hur många som någon gång har lyssnat på Ångestpodden.
Ja.
Tror vi är för dåliga på att göra shoutouts.
Fast jag skulle, alltså ja, det är klart att det är jättekul med fler följare. Men om jag går till mig själv så följer ju inte jag alls många av dem jag konsumerar. Det är som att jag har mina, där har jag mina instagrammare, där har jag mina tiktokare, där har jag mina poddare. Alltså du vet,
jag är
svår att förflytta över plattformarna.
Ah,
jag får liksom in, här är det, nu ska jag gå in och lyssna på detta. Det vill jag inte heller ha.
Nej, precis. Men det alltså, jag förstår ju att man inte tänker så. Men för oss som jobbar med det betyder ju en follow ganska mycket.
Gud ja.
Så med det sagt får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter Angestpodden.
Yes.
Och även på TikTok heter vi ju The Real Angestpodden.
Ja.
TikTok är liksom kasta er in och följ.
Ja.
Ja, det här var alltså något jag verkligen har reflekterat över på sistone. Och att jag bara, måste man göra sådana shoutouts då?
Det tror jag.
Ja, jag tror det också.
Mm. Idag ska vi göra en annan shoutout, skulle man kunna säga.
Ja, men det kan man säga.
Ja.
För idag har vi med oss Karin Lindqvist. Och Karin är alltså doktor i klinisk psykologi.
Mm.
Ganska nybliven sådan.
Som alla forskare är det ju ännu en idol.
Ja,
skulle man kunna säga.
Ja. Och idag kommer vårt fokus vara unga och nedstämdhet och depression.
Ja.
Och jag var väldigt glad att vi pratade om depression igen, för det kändes länge sedan som det var på kartan i Ångestpodden.
Mm. Ja, och just så här nedstämdhet. Alltså att man kan ju känna sig nedstämd i korta perioder eller längre perioder i sitt liv också. Och att vissa av de nedstämdheterna kan ju verkligen tyda på en depression. Men det behöver ju inte heller alltid vara det. Hur ska man veta skillnaden?
Ja, men exakt. Och det är vi ju lite och liksom försöker stadga upp det här. Liksom.
Ja.
Vad går de här gränserna?
Ja, precis.
Och det ska ju verkligen sägas, de är tyvärr inte så tydliga.
Nej, det är ju svårt. Precis. Som med allt inom psykologi. Det finns ju egentligen inga glasklara svar.
Men Karin kommer ju också med fakta som chockar oss.
Mm.
Ska vi inte avslöja nu, men fram till 80-talet så hade vi ju en annan syn på depression bland unga, om man säger så.
Exakt.
Med det sagt rullar vi nu intervjun med den kliniska doktorn i psykologi, Karin Lindqvist.
Varsågoda! Hej Karin och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej, tack så mycket!
Jättekul att ha dig här.
Fint att vara här.
Ja, vi har ju precis här nu innan suttit och pratat om just din titel. Och att om jag, för du är ju då doktor i klinisk psykologi. Och jag tänker om jag hade haft den titeln så hade jag varit helt odräglig, för jag hade skrutit så mycket om det.
Vi har också pratat om vår gemensamma nämnare Per Karlbring.
Ja, precis.
Ja.
Vår gamla podd. Jag tror det var 2020 han gästade oss.
Ja, det var där vid pandemin.
Precis.
Typ.
Ja, precis. Mm. Men Karin, du ska få berätta, vem är du?
Ja, jag heter Karin Lindqvist och jag är psykolog och som sagt doktor i klinisk psykologi. Jag har skrivit en avhandling som jag disputerade med i september som handlar om psykodynamisk behandling över nätet för tonårsdepression. Och annars så jobbar jag också kliniskt ganska mycket med barn och ungdomar och föräldrar, men också en del med vuxna.
Mm.
Alltså det är väl ungefär vem jag är liksom, om man tänker rent yrkesmässigt. Så det är väl därför jag är här.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Det första jag tänker är ju så här, jobbigt. Mm. Jättejobbigt och också kan ju kännas ganska skrämmande. Sådär. Men också tänker jag ju på att det finns någonting, ofta någonting väldigt viktigt under ångesten som går att förstå och som kan behövas tas hand om eller adresseras. Så.
Mm. Men som sagt, idag vill vi ju då fokusera på men just ungdomar, nedstämdhet och depression. Och vi läste det här, vi vet inte om det stämmer, men stämmer det att idag säger man att stora delar av världens ungdomar lider av en svår form av depression?
Jag tänker när du säger svår form, då tänker jag att det kanske är en översättning av major depression.
Aha.
Och det låter ju som att det betyder svår depression, men det betyder det som vi i Sverige kallar för egentlig depression. Okay. Som egentligen är då att man uppfyller alla diagnoskriterier. Så att om man i på engelska säger minor depression, då pratar man om liksom det som vi skulle säga för subklinisk depression, att man inte uppfyller alla. Men absolut att det är vanligt med depression, så är det ju.
Men är det många som har, alltså kan ha vissa av depressionssymptomen, men kanske inte att man uppfyller alla?
Ja, absolut. Ja. Det är ju verkligen en, ska man säga, en skala sådär, och jag tänker att även när vi är ganska friska så kan man ju uppfylla något symptom och sådär. Det är ju verkligen inte så att man är antingen eller.
Nej.
Och jag såg nog forskning på det ganska nyligen, att om man tittar på bara liksom förhöjda depressionssymptom utan att vara deprimerad, så är det väldigt vanligt bland ungdomar.
Och vad kan det vara för symptom då typ? Alltså som man kan ha utan att man är deprimerad liksom.
Alltså symptomen på depression, det finns ju två liksom kärnkriterier som man måste ha, antingen, alltså ett av dem för att kunna få en depressionsdiagnos. Och det ena är ju att man känner sig nedstämd eller ledsen. Och för ungdomar kan det också vara, eller barn och ungdomar, att man känner sig irriterad eller arg större delen av tiden, nästan varje dag. Och sen det andra kriteriet är att man inte längre liksom känner glädje eller intresse för sånt som man brukar tycka om. Så att man inte längre vill göra de här sakerna som man egentligen tycker är kul, eller inte tycker att de känns kul längre. Så att ett av dem, och sen så är det ju andra symptom som kan handla om att man känner sig värdelös, eller att man har skuldkänslor, att man har sömnsvårigheter, att man äter för mycket eller att man inte har någon aptit, att man har svårt att koncentrera sig, svårt att fatta beslut. Det finns ju liksom, det finns 9 olika kriterier, och har man 5 av dem, inklusive ett av de här kärnkriterierna, då uppfyller man kriterierna för depression. Men så att man kan ju egentligen har man 4 av de här symptomen, så kan man ju fortfarande må jättedåligt, men inte uppfylla kriterierna för depression.
Men man ska ha 5 av dem då för att få liksom,
Jag bara tänkte, alltså vet man något liksom med statistik, alltså hur vanligt är depression om man då tittar på barn och unga, både i Sverige men också sett i hela världen?
Det finns ju ganska många olika studier som försöker ta reda på exakt hur vanligt det är. Och de visar väldigt olika. Och det beror liksom ganska mycket på hur man ställer frågan. Och liksom frågar man, känner du dig deprimerad just nu? Eller har du känt dig deprimerad förra året? Och sådär. Men det finns ändå forskning som tyder på att liksom ungefär kanske 18-19% av alla ungdomar någon gång under sin tonårstid faktiskt uppfyller kriterierna för depression. Och det är ju ganska många, det är ju nästan en femtedel.
Jag skulle precis säga det. Det är väldigt mycket. Eller väldigt många.
Men finns det liksom olika former av depression? Du sa liksom tonårsdepression. Skiljer den sig från liksom, ja, men ifall jag skulle få en depression som ändå är 31? Liksom?
Nej, men det verkar som att när man har tittat på liksom symptomen på depression, så verkar det som att det kan se ganska lika ut. De är undantaget att vi faktiskt har ett extra kriterium för ungdomar, att man kan känna sig irritabel och arg istället för bara nedstämd. Så är det inte för vuxna. Men i övrigt så verkar det som att det är ganska lika. Det man har sett som är liksom vanligt hos ungdomar med depression som så att det inte står i diagnoskriterierna, det är det här att man drar sig undan och isolerar sig. Men å andra sidan är det ju ganska vanligt hos vuxna med depression också.
Precis.
Så att det är inte 2 olika diagnoser liksom, utan det är samma kriterier.
Men ibland så hör man att man pratar om så mild depression och mild till måttlig, alltså sådär. Hur avväger man det där?
Det handlar primärt om hur många kriterier man uppfyller. Och sen så har vi ju också, det ingår inte riktigt i det, men i nästan alla psykiatriska diagnoser så har vi ju ett kriterium som handlar om lidande eller funktionsnedsättning. Så att utöver att man ska uppfylla de här kriterierna, så vill vi ju, för att man ska få den här diagnosen, så antingen att man upplever att det här verkligen inverkar på mitt liv på något sätt. Jag lider av det, eller jag kan inte göra saker som vanligt, jag orkar inte jobba som vanligt, eller jag klarar inte av skolan, eller det här går ut över mina vänskapsrelationer, eller vad det nu kan vara. Så att det finns liksom en tydlig påverkan på livet också.
Men om vi nu bara ser då till ungdomar och depression, har det skett en ökning, eller hur har statistiken sett ut genom åren?
Det där är ju då såklart också någonting som folk tänker lite olika om. Vissa forskare menar att det har skett en dramatisk ökning, och andra menar att det inte verkar ha skett någon ökning. Men det är ju dessutom så att det finns ju en ökning i liksom rapporterad depression och också i personer som så att säga söker vård för depression. Men där vet man ju heller inte riktigt, är det så att det är fler som mår dåligt eller är det så att vi har blivit bättre på att känna igen det, både inom vården och kanske att man själv, så att säga, att det är mindre stigmatiserat eller det finns en större medvetenhet så att fler faktiskt söker vård. Det vet vi ju inte riktigt.
Nej.
Men det verkar i alla fall så. Det verkar ändå, det mesta tyder på att det faktiskt ökar. Och framförallt hos tjejer.
Men
och,
varför tror du det ökar då?
Och varför just hos tjejer? Det är ju superintressant.
Mm. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte riktigt gissa. Men jag tänker nog att det är en blandning av att det faktiskt ökar och att det finns en större medvetenhet och en benägenhet att söka vård. Och det senare är ju i så fall en bra sak.
Mm.
Medan det första är såklart inte en bra sak att det ökar. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad det kan handla om.
Nej. Ja, men för det vet jag också att vi, när vi pratade med forskaren Sissela Natli, för då hade hon tittat på just forskning från USA med tonårsflickor och att man där såg en ökning.
Mm.
Som ju var ganska liksom dramatisk.
Mm.
Och det känns så illavarslande. Men om man tänker då, för detta är någonting som vi får mycket frågor om och som vi själva också diskuterar. Och bara, ja, men när vet man? Vad är skillnaden mellan nedstämdhet och depression?
Alltså, det finns ju ingen så här jätteskarp gräns.
Nej.
Men man kan ju säga att nedstämdhet, alltså att man känner sig låg eller liksom ledsen eller deppig eller sådär, det är ju en naturlig del av livet. Det gör vi ju alla ibland. Liksom mer eller mindre ofta. Ja. Så. Men det man framförallt kanske tänker kring är ju liksom hur ofta, hur mycket och hur länge. Så att om man känner liksom just att man känner sig nedstämd liksom större delen av tiden och att det också kanske har pågått under en längre tid. Vid depression säger man minst 2 veckor.
Ja,
så att man tänker att jag har känt mig liksom nedstämd nästan varje dag, större delen av dagen i mer än 2 veckor. Och att det dessutom kanske är att saker känns inte roliga längre och man kanske också har några av de här andra symptomen. Eller ja, det måste man ju ha för att få diagnosen, men att man märker att det här påverkar mig på flera sätt så att säga. Då pratar vi om depression. Så att nedstämdhet är ju mer liksom ett tillstånd som vi har. Men just när vi fastnar i nedstämdheten, liksom inte kommer loss på något vis.
Mm. Nej, det blir liksom det nya normala på något sätt.
Ja, exakt.
Ja. Men det tyckte jag var en jättebra beskrivning, just det att man fastnar i nedstämdheten. Mm. För nedstämd kan man ju vara. Det är ju, ja, men som du säger Karin, det är en del av livet.
Ja, ibland kan man vakna med att bara känna att det här är en jävligt dålig dag.
Ja, men eller
alltså, när den dåliga dagen verkligen sitter i kroppen. Så man känner så här, jag är inte med idag. Alltså, jag är någon annanstans.
Jag är på andra planhalvan idag.
Alltså, det är, precis. Ja. Och sådana dagar tänker jag att vi alla har.
Ja,
och det är ju liksom, det är ju jobbigt, men helt ganska problematiskt ändå på något
precis.
Vis. Men just när man känner att varje dag är en sån dag,
liksom,
då kan man ju bara prata mer kanske om depression.
Mm.
Ja, just det.
Och att man inte känner sig gladare när man har gått upp och fått sitt kaffe eller vad man nu behöver göra. Att det liksom hänger i.
Mm. Och att man kanske också så, ja, men saker som man vanligtvis, eller för det vet jag har haft depression en gång i mitt liv och då vet jag just det här som jag tyckte var så tydligt i att men jag har ju tyckt allt det här är så roligt, men nu känns det bara som en övermäktig uppgift.
Ja.
Det känns som något jag måste göra, även om det var att träffa mina kompisar och ta en öl, så kändes det som att så, nej.
Alltså, ja, eller som man kände sig bara likgiltig inför roliga saker. Liksom.
Att, så kan man titta tillbaka och bara, men för ett halvår sedan vet ju jag att jag hade varit jättepeppad och fått energi av det här.
Mm.
Men, och det känns ju som en sån tydlig, som ett tydligt symptom.
Mm. Verkligen. Och att det till och med kan vara så att om man känner sig riktigt deprimerad och någon skulle fråga dig då till exempel sådär, då kanske du skulle säga, nej, men jag har aldrig tyckt att det var kul, jag kommer aldrig tycka det igen. Att det kan vara svårt att till och med komma ihåg att man har tyckt om det.
Exakt. Precis. Mm. Men det finns ju ändå bra hjälp att få vid depression, även för ungdomar. Men den här hjälpen som finns idag, alltså tycks ändå, det tycks som att det är väldigt svårt att nå ungdomarna, att de inte liksom söker hjälp. Varför då tror du?
Ja, det finns ju flera förklaringar till att både till att inte söka och inte få hjälp. Det finns forskning som har tittat på just sådana här liksom hinder från att söka och få behandling. Och det kan ju vara, dels kan det ju finnas hinder i liksom, vad ska man säga, tillgänglighet. Att det faktiskt inte finns tillgänglig vård eller att man inte får det som man behöver. Eller att man bor långt borta till exempel, att det är långt till närmaste mottagning. Och det blir ännu svårare om man är tonåring till exempel. Säg att du har 4 mil till närmaste mottagning där du kan få hjälp och måste få skjutsa dina föräldrar, ja, och så har du ingen god relation till dem, då kan det bli väldigt svårt.
Mm.
Så att för många tonåringar för att få hjälp så kan det också krävas just att man kommunicerar med föräldrar. Att det fungerar, det gör du inte alltid. Det kan finnas stigma kring depression, just att man skäms eller tänker att det är dåligt på något vis som hindrar en från att söka hjälp. Det kan finnas tankar om, just i tonåren så är det ju också sådär, man kan vilja klara sig själv.
Mm.
Man kanske inte är jätteintresserad av att sitta och öppna sig själv för en vuxen på det sättet, alltid. Det finns ju också såklart, det kan ju finnas mycket liksom oro och ångest kopplat till att söka hjälp. Liksom, vad ska jag säga, vart ska jag vända mig? Är jag tillräckligt sjuk? Jag kanske inte borde. Det finns andra som behöver den här platsen bättre. Det är ju jättevanligt att liksom, unga personer upplever liksom, nej, men jag ska väl inte ta den platsen. Sådär.
Mm.
Men också en rädsla för att få dålig hjälp. Att liksom bli dåligt bemött. Det är ju jättejobbigt att liksom ta det steget och sen känna att man inte riktigt landar någonstans.
Ja, jag tror också att man kan ha en bild av, alltså om jag bara går till mig själv, att så länge man fortfarande utför det man ska, alltså typ man går till skolan eller man går till jobbet men man har ändå den här nedstämda känslan, då är man ändå inte tillräckligt sjuk för att söka hjälp. Att så här, jo, men jag fungerar ju i vardagen. Sen hur rolig den vardagen känns, det är liksom så.
Hur mycket meningar känns.
Ja, precis. Det får jag ändå liksom kanske jobba med själv. Men att så här, så länge man inte, alltså man har ju en bild av att så här, djup depression, då kan man inte ens resa sig från sängen. Men det är ju faktiskt viktigt att komma ihåg med att jo, alltså du kan ta dig upp och ut. Sen kan det vara så att man också bara ligger i sängen. Mm. Men man kan liksom vara deprimerad även om man går till skolan. Liksom.
Ja, verkligen. Det är ju ganska många som liksom, så att säga, håller upp den fasaden och klarar, gör allt det de ska.
Mm.
Men man kanske tycker verkligen att det är extremt jobbigt.
Mm.
Och sen kommer man hem och gör ingenting. Liksom. Mm. Så att man bara nästan som en robot liksom, klarar av alla sina sysslor.
Precis.
Och det är ju, jag menar, man kan ju fortfarande vara deprimerad trots det. Så att säga. Det behöver inte vara så att man inte kommer upp ur sängen.
Nej, exakt.
Och där tänker jag också att att det är så synd, därför att det hindrar ju verkligen personer från att söka hjälp. Och där tänker jag att den uppgiften kan man ju lämna över till vården att göra den bedömningen. Det är ju liksom det som är vårt jobb. Så att man kan ju alltid ringa och fråga eller ta kontakt och säga att ja, men jag vet inte, men jag undrar. Så att den bedömningen behöver man ju inte göra själv.
Nej.
Är jag tillräckligt deprimerad? Mm. Det är ju en del i det som vi gör när man kommer till vården, så att säga.
Mm.
Men skulle du säga, alltså om man då tittar på kunskap liksom kring depression bland unga, eller bland tonåringar då, alltså är det många som vet om, eller som kan tänka som, jag är nog deprimerad men jag vill inte belasta vården, eller är det många som kanske inte ens vet om att de är deprimerade?
Ja, jag tänker nog att det är många, både liksom vuxna och unga personer som inte, alltså jag menar, det är klart att det ska ju liksom inte vara allmänbildning att kunna diagnoskriterierna för depression.
Nej.
Sådär.
Det är ett jobb.
Men jag tror absolut att det är många, det har ju också funnits länge en bild av att liksom det ingår att må dåligt när man är ung.
Mm. Ja,
alltså exakt. Man ska må skit när man är tonåring.
Precis.
Både liksom inom vård och liksom inom oss som, bland oss som jobbar med det här, så har ju den bilden, fanns ju den bilden länge. Jag menar, tonårsdepression fanns inte med i liksom diagnosmanualerna från 1980. För man tänkte innan att barn och ungdomar inte kunde vara deprimerade. Det var liksom, det bara ingick i utvecklingen att man mådde dåligt.
Ja,
man mådde piss. Liksom, så. Men nu vet vi ju att det här är liksom, det här piss som man mår när man är tonåring är en annan sak än att vara deprimerad. Det kan skilja dem åt.
Men gud, så det 1980 kom det med i...
Mm.
Oj, alltså det är liksom nyss. Alltså,
ja, men då, fast då ska jag ändå säga att jag visste inte att det fanns på papper. Alltså när du sa tonårsdepression, så alltså, trodde jag det var någonting du sa, inte att det står. Liksom.
Nej, men det står ju inte, men däremot så ställer vi diagnosen depression för tonåringar också.
Ah,
alltså, så att tidigare så gjorde man inte det, men det är samma diagnos. Ah.
Liksom. Aha, men man tänkte liksom att barn och unga kan inte bli deprimerade.
Nej, det ingår liksom att man mår dåligt under utvecklingen, och finns ju liksom till och med, jag tror att det liksom Anna Freud sa att om man liksom inte, alltså det var ett mer tecken på ohälsa om man mådde bra under tonårstiden. det är liksom, man skulle må dåligt. Det ska liksom, det är den här tiden av kaos och man ska må dåligt. Alltså och till viss del så är det såklart att det finns vissa sådana aspekter i att vara tonåring. Men jag tror att det fortfarande är en väldigt stor sammanblandning där och det är väldigt svårt att skilja liksom, mellan vad som är vad när man är i det.
Ja, men för hur gör man det då? För det var liksom nästa fråga just så här, att ja, men alla lär ju sig att liksom så, tonåren är jättejobbig och det är stormigt och det är mycket känslor och mycket som typ ska lite så falla på plats. Liksom. Men hur stormigt ska det egentligen vara? Och när ska man då söka hjälp? Eller jag tänker också, dels tänker jag om man lyssnar på det här och är ung och själv vill reda i det här, men också om man är förälder, att liksom, ja men det här är nog mer än bara det här pubertala tonårsupproren liksom.
Ja, det, och som sagt, det finns ju inga såna här skarpa gränser igen. Nej. Det känns som att jag säger det som svar på varje fråga. Men det är väldigt olika för olika tonåringar. Alltså så här, idag vet vi ju till exempel att långt ifrån alla tonåringar har en sådär jättejobbigt. Det finns ju faktiskt de, det är lite orättvist, men som går igenom tonårstiden utan att det är särskilt jobbigt. Och sen så finns det de som har det mycket mer stormigt. Men jag tycker ändå att man kan tänka att om det är så att man liksom inte... vad ska man säga, njuter av livet, om man inte tycker om att vara med vänner, om man slutar göra sånt som man tycker är roligt, om man tycker att man känner sig liksom nere mer än man är uppe, då tycker jag att man ska söka hjälp. Och åtminstone när liksom prata med någon, finns det någonting som vi skulle kunna liksom, kan vi hjälpas åt att tänka kring det här? För det är ändå en skillnad. Jag menar, det är klart att man har humörsvängningar och det blir konflikter och det är liksom jättemånga svåra beslut och man har ångest över det och sådär. Men just det här när man liksom känner att men nu börjar jag liksom dra mig undan från världen, eller jag vill göra det, eller jag vill inte vara med, eller det här är liksom mer jobbigt än vad jag mäktar med, då tänker jag att man ändå ska fundera kring det.
Så tråkigt ska liksom inte tonårstiden vara, att man inte vill umgås med sina vänner.
Nej, och sen kan det ju vara så att man liksom i stunder känner att liksom jorden går under och sådär. Men sen så känner man nästa dag att nej, men jag... Nu känns allt kul igen. Det liksom går väldigt mycket upp och ner. Och sen kan man i och för sig, om det går jättemycket upp och ner, kan ju det också bli jobbigt att man kan söka hjälp för det också. Det kan ju liksom mer handla om andra saker. Men just det här att hela tiden känna sig ner, att allt känns tråkigt och hopplöst eller liksom under liksom större delen av tiden, och att det har varit så en period, det så ska man ju inte behöva ha det.
Nej. Gud, vad jag tror att det är viktigt att ändå påminna om det, för att det är så lätt, och det leder oss lite in på nästa fråga, för det känns som att det liksom i samhället har pågått någon slags diskussion och debatt om att så, ja men barn och unga känner efter så mycket och de tror att allting är psykisk ohälsa och de tror att liksom, ja men att allting är en diagnos på ett papper.
Att det har blivit förklaringen på all ökning, att det handlar bara om att barn och unga söker hjälp så fort någonting är lite jobbigt liksom.
Ja, men precis. Men hur skulle du, alltså hur ser du på det i liksom de studierna som du har gjort? Alltså har barn och unga generellt svårt att skilja på psykisk ohälsa och livets liksom skavigheter?
Jag tror att vi alla har ju lite svårt att skilja på det på ett sätt, men det är, alltså om det skulle vara på så vis att så att säga unga sökte hjälp för precis allt, och det var, alltså det är verkligen inte mitt intryck från varken när jag har jobbat kliniskt och tänker på de som söker vård och de som söker till våra studier. Det är liksom, jag tycker att man vet liksom om när man mår dåligt. Det är inte folk som söker så här, jag bröt en nagel idag och liksom, jag fick inte den julklappen jag ville ha. Alltså det är verkligen inte så. Utan personer som, alltså är det så att man det är ju liksom inte så att man söker vård, det är lättvinnigt heller, det är inte jättekul.
Nej, precis. Det har jag funderat så mycket på när jag ser den här diskussionen, att så, alltså det är väl ingen som tycker att det är skitnice att sitta där på
min bästa miljö där. Är verkligen ett väntrum. Alltså,
nej, men det är inte det är så. Vidigt. Nej, och även liksom i våra, vi som gör liksom studier på internetbaserad behandling, där är ju kanske, då slipper man ju det där, men jag upplever man måste ändå fylla i massa formulär och liksom.
Ja, det är mycket. Och man ska, ska läsa och man ska bearbeta och man ska utmana sig själv, och det är läxor. Alltså det är liksom ingenting man gärna gör utöver det man redan har på bordet liksom.
Nej, precis. Och jag menar, det är det ju värt om man mår dåligt. Men som sagt, mitt intryck är verkligen inte att folk liksom okynnes söker vård.
Nej.
Liksom.
Nej.
Så. Mm. Det kan ju vara, sen så kan det säkert vara annorlunda hur man pratar om det. Det kan ju vara det folk menar, att man kanske är mer, alltså ni vet, att man liksom slänger sig med de orden liksom, när man pratar med sina kompisar eller sådär. Men när det väl är liksom allvar, om man frågar någon, så tänker jag att folk ändå, alltså det finns ju en större benägenhet att så att säga spela ner hur dåligt man mår än att spela upp det.
Ja, verkligen. Gud vad sant.
Ja, väl.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det är sant. Men du gjorde ju som sagt en doktorsavhandling för att undersöka just en ny terapiform för att behandla ungdomar med depression. Vill du berätta om den?
Jag ska se om jag kan berätta lite kort.
Du har tid.
Ja, du har tid, Karin.
Nej, men det är ju en internetbaserad behandling och det är ju inte nytt. Och sättet som det fungerar på är ju att det är helt i text. Så att det finns liksom som en internetplattform, och när man är med i den behandlingen så får man som ett kapitel i veckan med text, och sen så kanske det är någon liten film, och sen så är det övningar som man gör som är relaterade till den texten. Och så har man en egen behandlare som svarar på de övningarna och liksom hjälper en att förstå sig själv utifrån det man har fyllt i, eller liksom stöttar en genom behandlingen och svarar på frågor och allt vad det kan vara. Och i vissa av våra studier så har det också varit så att man har chattat en halvtimme i veckan med den här behandlaren, men också i text då.
Alltså inget har varit liksom videosamtal eller?
Nej, det har det inte varit, och det där har vi liksom funderat över, men vi designade liksom formatet på den här behandlingen gjorde vi för att matcha en internetbaserad KBT-behandling. För vi ville kunna jämföra dem och att det skulle vara så lika som möjligt. Och då vet vi att när de provade den behandlingen i början, det var vid Linköpings universitet, då erbjöd man ungdomarna som var med, liksom, de fick välja mellan textchatt och videochatt. För att vi vuxna tänker ju så här, jo men det är klart att man vill se varandra. Ja. Och då var det typ så här, en av 70 ungdomar som ville ha video. Så att
de vill verkligen chatta liksom.
Ja, men precis. Ja. Så att åtminstone liksom den gruppen då kanske som söker sig till den här typen av behandling, så var det ganska tydligt att de föredrog liksom textformatet. Så då har vi kört på det. Så att vi har det helt i text.
Och hur länge pågår då en sån behandling?
Det är 8-10 veckor. Så det är 8 kapitel. Men i våra senaste studier och den som vi gör nu till exempel, så har vi märkt att det blir lite stressigt om man ska hinna allting på 8 veckor. Man kanske blir sjuk någon vecka eller reser bort. Eller så därför så har man 10 veckor så att säga, på sig att göra de 8 kapitlerna. Så att så är liksom formatet. Och sen som sagt, det finns ju redan flera jättebra IKBT betyder då internetbaserad KBT. Så det vi har utvecklat är ju en behandling som bygger på psykodynamisk teori, eller mer bestämt liksom en modern psykodynamisk teori som kallas för affektfokuserad terapi. Där vi tänker oss, vi jobbar liksom mycket mer med med känslor. Mm. Helt enkelt. Jag vet att ni har pratat med Thomas Hesslow. Ja. Så att han har ju, det är ju liksom liknande idéer i den här behandlingen.
Ah.
Men just att vi tänker oss att, att vi har, om vi har känslor som vi uppfattar liksom hamnar i konflikt med våra relationer eller liksom blir inkompatibla med våra relationer på något vis. Om vi tänker oss att varje gång jag blir ledsen så blir jag avvisad till exempel.
Mm.
Eller om jag det här är jättejobbiga att liksom vara arg på någon som vi också älskar till exempel och upplever att det kanske faktiskt kan, man kan liksom känna som att det kommer skada vår relation. Och särskilt när vi är små, men ibland också när vi är vuxna, så kan ju det, då gör vi ofta så att vi så att säga prioriterar relationen framför känslorna. Så vi,
ja, exakt.
Och då blir de här känslorna som hot. Så att när jag känner mig ledsen nästa gång så kommer jag få ångest. Mm. För att det finns liksom ett larmsystem, alltså, ni vet, i kroppen som exakt. Säger så här, nej, men du ska inte känna dig ledsen, då blir du avvisad.
Mm.
Och då så kommer vi göra olika saker för att undvika de här känslorna. Alltså helt omedvetet, vi gör ju det här automatiskt, inte att vi tänker på det. Men då kanske vi till exempel, nästa gång någonting händer mig som gör mig ledsen, så kanske jag minimera känslan. Jag tänker, nej, men det var inte så farligt. Jag ska inte liksom en så stor grej av det här. Jag kanske börjar kritisera mig själv. Åh, jag överreagerar så mycket. Gud vad lydlig jag är. Gud vilket trams. Varför kan inte jag bara liksom bita ihop som alla andra? Varför är jag, alltså ni vet, man börjar gå på sig själv. Jag kanske drar mig undan från andra för att inte vara en belastning. Att jag inte vill vara i vägen eller vill vara jobbig. Sådär. Och då är det ju liksom ofta så att att just de här sakerna vi gör för att undvika känslan gör ju att vi mår dåligt.
Ja.
Alltså om jag drar mig undan från folk gör ju att jag inte kan få tröst. Om jag börjar kritisera mig själv, det är ju ofta en jätteviktig mekanism i depression. Att jag håller på att gå på mig själv för vad jag känner eller vem jag är.
Mm.
Och även om jag så att säga minimerar mina känslor hela tiden så får jag ju ingen möjlighet att ta hand om dem. Så att vi jobbar ju i den här behandlingen just med att se de här sakerna vi gör och kanske också förstå varför ibland blev det så här. Men det är, ibland är det viktigt, ibland är det mindre viktigt. Ja. Men också att kunna närma oss våra känslor och faktiskt ta hand om dem på ett mer liksom adaptivt.
Och den här terapiformen kallas då IPDT?
Ja, precis. Och ja. Det är ju egentligen, det finns ju faktiskt flera IPDT-behandlingar som andra har utvecklat, men det betyder ju egentligen bara internetbaserad PDT. Så det skulle ju kunna vara, vi har inget mer specifikt eller snyggt namn sådär, nej, på just den här, men precis, vi kallar det för det.
Ja. Men ni har ändå fått bra resultat, det funkar liksom.
Ja,
ja.
Vi har fått jättebra resultat och vi gjorde ju en stor studie där vi jämförde det med IKBT, ja. Eftersom vi vet att det fungerar bra.
Ja.
Så då blir ju det någon slags liksom nivå som man vill upp till.
Mm.
Ja. Och då var båda behandlingarna fungerade väldigt bra och var helt likvärdiga.
Oh.
Och hade både fina effekter på så att säga depressionssymptom men också på samtidig ångest som man ju ofta har när man är deprimerad.
Mm.
Och också självmedkänsla och emotionsregleling. Så det var väldigt
roligt. Det är väldigt intressant för man tänker liksom KBT, det är ju så himla liksom konkret med de här att utmana sig själv och läxorna och allt. Man tänker kanske någonstans att när det handlar mer om så här känslor så känns det någonstans som att då behöver man verkligen sitta ner och prata med någon face to face. Vad är det här grottandet liksom? Så det är ju ascoolt att det också funkar i skrift och över nätet. Alltså det kan ju hjälpa så många fler, tänker jag. Alltså, ja.
Ja, det är jättehäftigt att det fungerar och det är ju verkligen som du säger väldigt många som tänker så, och kanske vi också hade ju den frågan, men går det här liksom, över
när det ändå är lite mer så inte lika konkret kanske som KBT.
Nej, exakt. Men jag tror också, eller liksom vi har ju intervjuat en del av de här ungdomarna och ser ju såklart vad de skriver. Jag har inte följt alla behandlingar, men en hel del ändå. Och sådär. Och jag tänker att för vissa tror jag att det är jättebra att få sitta med någon och liksom dela någonting. Sådär. Mm. Men ibland, och det kan jag väl också känna igen mig själv i, att när man gör det så att säga på det sättet i text, man gör det på sin egen tid, i sin egen takt. Man har ett space liksom där man kan kanske gå in lite mer i sig själv.
Ja, verkligen.
Jag gjorde en intervjustudie som handlade om relationen till terapeuten i den här behandlingen och jag döpte den till studien till I didn't have to look her in the eyes.
Ah.
Därför att det var en sån sak som många ungdomar sa. Det var så skönt att slippa sitta och titta någon i ögonen och fundera på hur den personen skulle reagera och liksom tänka på det. Utan jag kunde bara helt liksom fokusera på mig själv och sen så fick jag ändå det här stödet och det blev en jätteviktig person för mig, men det vart liksom inte den här pressen kanske som man kan känna när man sitter tillsammans med någon som ju för andra är jätteskön.
Ja, där är man ju olika liksom.
Ja, verkligen. Mm.
Men om man kollar liksom generellt hur, alltså hur bra är internetbaserad terapi, alltså både då KBT, PDT för just depression?
Mm. Alltså det vi har sett när vi jämför med studier på liksom face-to-face terapi så verkar det vara ganska likvärdigt. Och det vi ser i liksom behandlingar för depression generellt, alltså både vanlig terapi och terapi över nätet, det är ju att ungefär hälften blir liksom, får bra hjälp. Ungefär 50% blir hjälpta av liksom, vad ska man säga, any given liksom korttidsterapi. Sådär. Och det kan ju låta lite nedslående också, sådär, hälften. Men jag tänker att dels är det inte så dåligt om man jämför med behandlingar i stort, men jag tänker också att det kan vara bra att veta att det hjälper inte alla, och det som vi forskare är jättenyfikna på är såklart, kan man liksom öka den effekten? Det är en sån sak som vi funderar på i vår studie nu. Kan man liksom, de här personerna som inte blir hjälpta, vad kan vi göra för att hjälpa dem mer? Mm. Men det finns ju också frågor om, är det så som du var inne på, att nu har vi ju olika behandlingar som på gruppnivå verkar olika bra, eller lika bra, men som är konceptuellt väldigt olika
andra. Precis.
Är det så att de passar olika personer kanske? Finns det faktorer som påverkar det? Och sen så kan det ju också då, det är ju också möjligt att man går i en behandling och så märker man att men det här hjälpte inte mig så mycket, men jag kanske kan prova någonting annat.
Mm.
Så att jag tänker att på ett sätt kan det vara bra att veta också som patient, eller vad man ska säga, att om man liksom går i en terapi och inte upplever att det hjälper, så är man liksom inte ensam, eller det är inget fel på det. Nej. Utan man kanske helt enkelt inte har träffat helt rätt. Sådär, att man inte ger upp.
Man är inte det där hopplösa fallet. Liksom. Jag tänker mig att även om en behandling i det stora hela kanske inte hjälper för just den depressionen, så kanske man ändå får med sig någonting från en behandling in i en annan behandling till exempel. Eller liksom, just att man bara har öppnat för att ta emot hjälp, för det är ju ofta det svåraste steget.
Verkligen, och så har det också varit för vissa ungdomar som har varit med i våra studier, som har sagt just sådär, att jag har inte vågat söka hjälp eller inte velat, jag vet inte vad det är och liksom, vad ska man prata om och sådär, men som kanske säger efter att ha gjort en sån här behandling att ja, men nu känner jag att jag skulle, nu känner jag mig redo liksom, att ta steget till att kanske träffa någon också och prata och fortsätta med det här på ett sätt.
Mm.
Och det är ju också jättefint. Att det finns en god erfarenhet. Det finns hjälp att få. Det finns någon som lyssnar. Det går att prata om sånt här.
Mm. Alltså jag fick ju ändå lite goda råd längs med vägen. Liksom.
Precis.
Men av de ungdomar som då får en depression, vet man hur vanligt det är att depressionen blir återkommande?
Jag vet inte exakta siffror, men jag vet att det är, alltså man har sagt att just när man har en depression som debuterar i tonåren, så är det förknippat med liksom större risker längre fram än senare debut. Men man vet igen, liksom, tidigare har man tänkt att det handlar just om att det debuterar tidigt. Men jag har också sett lite forskning som säger att de mer tror att det handlar kanske om, alltså hur många episoder man har haft. Och då är det klart att om det debuterar tidigt så hinner man ha fler. Men det är liksom, det finns en hel del liksom risker för återfall och också annan psykisk ohälsa och belastning på olika sätt från tonårsdepression. Men vi vet också att om vi kan så att säga behandla tonårsdepressionen så att den inte blir lika lång, alltså längre episoder och återkommande episoder är förknippat med större risk.
Så att
därför är ju behandling och liksom tidig behandling och också prevention är ju liksom väldigt väldigt bra och viktigt. Och det är därför det är så synd. Det finns studier som tyder på att liksom hälften eller färre än hälften av alla deprimerade ungdomar faktiskt liksom kommer till riktig vård.
Mm.
Så att där skulle vi säkert kunna liksom minska risken för återfall och fortsatt psykisk ohälsa om vi liksom såg till att komma med tidiga insatser.
Ja, verkligen. Men nu, vi har pratat om det och så här, ja, men man pratar om att många ungdomar mår dåligt och att det är allvarligt på många sätt. Men skulle du säga att forskningen har hängt med vad gäller liksom behandling av just ungas psykiska besvär?
Vilken bra fråga. Ja, alltså på ett sätt så har den väl det, liksom, som så här, det finns ju bra behandlingar. Men däremot, som sagt, så vet vi, som ni frågar, så, men har det ökat eller har det inte? Ja. Vad beror det på? Så där kanske vi inte riktigt har hängt med. Om man tänker på så här, samhällsfaktorer som påverkar och det här med prevention och sådär. Där är vi väl inte jättebra. Så jag tänker att det finns väldigt mycket att lära sig. Och just det här med liksom, behandlingsalternativ eller att hitta, matcha rätt person med rätt behandling och sådär. Det finns ju otroligt mycket forskning kvar.
Ja.
Så att både ja och nej. Alltså, vi har ju blivit väldigt mycket bättre på det, som sagt, bara under de senaste decennierna. För det var inte så länge sedan som man tänkte att tonåringar inte ens var deprimerade.
Nej,
idag, så
som förstår sagt.
Vi det.
Alltså, gud, det var,
ja. Ja, det var verkligen.
Ja. Men en annan intressant sak. Alltså, vi har läst generationsrapporten 2024 som ungdomsbarometern. De tar ju fram en rapport varje år. Liksom. Mm. Och då har de tagit fram då generation Z. Och den visar då att, alltså, generation Z är just känd för sitt starka intresse för träning, kost och hälsa, och där ett hälsosamt ideal och medveten livsstil prioriteras, vilket ju är väldigt bra. De verkar vara väldigt medvetna. Men samtidigt så visar samma generation väldigt hög ohälsa, framför allt då just psykisk ohälsa. Varför tror du att det är så?
Ja, alltså, nu blir det ju mer personliga gissningar här. Ja, ja. men jag tänker på flera saker, och det ena jag tänker på är att jag är inte säker på att liksom det här hälsosamma idealet bara är positivt, så att säga, för mental hälsa. Det kan ju liksom också bli väldigt höga krav. Mm. Ja, men jag ska göra alla de här sakerna, jag ska liksom dricka så här många liter vatten, och jag ska träna så här mycket, och jag ska liksom äta den här kosten. Alltså, det är otroligt kravfyllt, och om man tänker liksom att just så här självkritik är en drivande faktor i depression, kan man ju tänka att det finns otroligt mycket att liksom misslyckas med och kritisera
sig
själv
för. Säga. Ja.
Och liksom också att man... Det blir så stort ansvar på individen. Alltså så här, om du mår dåligt, så är det för att du kanske inte har gjort alla de här sakerna.
Ja, alltså, det här är vår bästa. Ja,
ja. Så att jag, det här är liksom inte min egen grej. Alltså, jag tänker att det finns någon, att jag är liksom själv väldigt mycket för att liksom omfamna det här dåliga, eller liksom...
Två plus livet liksom.
Ja, men exakt. Att det liksom finns någon så här kultur att man ska maxa och fånga. Alltså, så här... Och
bästa versionen av sig själv.
Ja, men exakt. Man, nu är jag inte den bästa versionen, precis. Och nu har jag inte maxat, och nu har jag legat sovit hela morgonen istället för att gå ut och spela. Alltså,
det är jag sämst. Ja, precis.
Ja, men vi pratade lite om det igår. Att så här, alltså, vår generation, det är klart att, alltså, alla strävar efter en god hälsa, och det är ju jättebra med träning och så. Men jag skulle säga att så här, skulle vår generation, ja, men får vi till så här, 3 träningspass i veckan, äter helt normal kost, alltså, då skulle vi ändå se oss själva som hälsosamma. Mm. Alltså, då har man en hälsosam livsstil. Men det känns som att, nu pratar jag verkligen för er generation Z, men min magkänsla är att de tänker att liksom, för att man ska få kalla sig själv hälsosam, eller att man lever hälsosamt, då ska man träna minst 6 gånger i veckan. Alltså, ribban är så otroligt hög. Liksom.
Och det är gröna smoothies, och det räknar kalorier, och det är någon tarmflora.
Ja,
och samtidigt ska man liksom då ta sig igenom skolan och fatta så här livsavgörande beslut.
Precis,
och navigera liksom krångliga relationer. Det blir otroligt kravfyllt.
Ja, men jag har fått en chock nästan, eller liksom, det är ett starkt ord, men vi gjorde en kampanj inför valet 2022, där vi jobbade just med elevhälsan och hade fokusgrupper där vi träffade ungdomar. Och många av dem gick gymnasiet och några högstadiet. Men när vi då liksom hade då öppna frågor till dem, och de börjar prata om så här, ja, men man tänker ju mycket på, sen ska man ju plugga, och då vill man ju gå på det bästa universitetet, och då är det ju också bostad i Uppsala eller Lund. Och jag satt och tänkte, det här fanns ju liksom inte i min värld när jag gick gymnasiet för 10 år sedan.
Nej, alltså, det fanns inte. Nej, nu minns jag inte exakt ordet, men det var också, vi träffade liksom elever från en skola och satt bara och pratade om så här, ja, men ångest liksom. Och så frågade vi, men vad är den största bördan nu? Det var inte utbildningsångest, hon sa, den här eleven, men det var någonting i det. Alltså, så här, man har så mycket, alltså, det jag kanske skulle kalla framtidsångest då, men hon, det var ännu mer så.
Ja, men bildningsångest,
ja,
tror jag hon
bildningsångest sa. Var det. Ja, är att så man måste liksom veta vad man vill, och man ska ta de här svåra val. Alltså, jag var så gymnasievalet. Mm. Ja, det var kanske lite ångestladdat, för man var så, ska jag gå i estet eller samhälle? Jag vet inte. Men så här, alltså, men någonstans visste jag med att, så här, oavsett vad jag väljer så kommer jag ju kunna komplettera senare om jag ångrar mig. Eller så här, ja, men jag vet inte nu vad jag vill jobba med. Alltså, jag går i 9:an. Hur ska jag kunna veta vad jag vill? Och så här, jag är 30, jag vet fortfarande inte vad jag vill göra när jag blir stor. Alltså, så här, men det känns som att de tar de besluten tänker att de besluten måste tas så extremt tidigt och att det också då stressar.
Ja, jag tycker att det finns en enorm stress och som sagt, de här hälsosamma idealen kan jag tänka kanske bara lägger på. Och sen är det ju såklart, visst, att äta bra och träna och sådär, det vet vi ju kan liksom hjälpa psykisk hälsa och sådär. Men sen är det ju också, jag tänker att det är ju en sån sak som gör att det är så spännande att jobba som psykolog, tycker jag. Eller det är ju den här paradoxen att vi människor inte alltid gör det som är bäst för oss.
Nej.
Alltså vi kan veta, jag vet väl också sådär, jag borde göra de här sakerna om jag ska må bra, gå upp tidigt och träna. Men jag gör ju ändå inte alltid det. Eller vi kan göra saker som vi till och med vet är ganska dåliga för oss, både när det kommer till den typen av saker, eller i relationer eller vad vi nu gör. Alltså vi är ju ganska komplexa på massa olika sätt. Och det här med att liksom säga åt någon att såhär, ge goda råd, gör nu de här bra sakerna, det är ju... Det verkar inte riktigt fungera.
Nej,
nej, nej.
Det är inte så vi funkar. Liksom.
Nej. Nej, men ibland kan jag känna att vi idag lägger... Liksom, alltså ja, man vet ju att liksom rörelse och träning är superbra. Mm. Men det känns som att man lägger för stor tilltro till just så yttre liksom, grejer som att träna, äta rätt. Liksom.
Mm. Ja, men och då sprids ju också de här... Liksom, otroligt farliga idealen av att säga, men om du bara tränar och äter rätt behöver du inte antidepp. Jo, fast det kommer finnas en stor grupp av befolkningen som behöver det, där det nästan är livsavgörande. Och när man då skapar de idealen, vad gör det då med en människa där en läkare förskriver antidepressiva och säger, men det här tror jag är bäst för dig just nu. Och gud, då är jag en dålig person, har jag tränat fel, har jag ätit fel, har jag... alltså de där liksom normerna som hela tiden är och ja, men tränger sig in i samhället tror jag är så farligt.
Ja, man går liksom tillbaka till liksom skyll dig själv tänkes när det kommer till psykisk hälsa och ohälsa.
Att det är någonting som vi liksom kan, ja, att det är ett misslyckande på något.
Ja, precis. Det är en karaktärsdefekt nästan.
Ja. Ja. Och samtidigt så är det ju dessutom så att jag menar, när vi känner oss deprimerade, alltså det präglas ju ofta av jättelite energi, liksom initiativlöshet, allt känns hopplöst. Det är ju otroligt, det ingår ju liksom i depression att man inte riktigt gör, man orkar inte eller kan inte ta sig för. Så det är ju lite som det här att man liksom säger åt en deprimerad person, så här, upp och hoppa.
Ja, precis.
Så det är ju ganska, jag tänker att det är också en sån sak att ungdomar liksom kan, som känner sig deppiga också liksom kritiserar sig själva väldigt mycket för att de inte gör det de borde göra för att må bättre och sådär. Att jag borde liksom nu, men klarar inte det, och att det också blir ett misslyckande.
Ja, nej, men det här, man kan prata hur länge som helst om det här. Men en annan sak som vi också ville komma in på lite är ju det här, ja, men vi pratade om skattningsskalor innan vi satte igång intervjun, för det har man ju gjort i sitt liv x antal gånger. Och för att man då ska få klarhet liksom i hur ens mående är, om det uppfyller någon diagnos och liknande. Och de här skattningsskalorna är ju ofta formulerade utifrån hur dåligt allting är. Men nu finns också någonting som heter välmåendeformuläret. Vad är det och varför kan det liksom vara bra?
Jag ska säga att jag har ju inte varit med och utvecklat det, så att jag hoppas nu att jag gör det rättvisa.
Annars får Per skälla på.
Exakt, annars så kommer jag få skälla på Per sen. men tanken är ju liksom att för som du säger, när vi skattar hur vi mår, till exempel när vi kanske söker vård, och så skattar vi kanske depressionssymptom. Alltså sådär, jag har haft dålig aptit den senaste veckan, eller den senaste veckan har jag haft sömnproblem, eller jag har känt mig initiativlös och hopplös eller sådär. Och så skattar man i vilken utsträckning man liksom har upplevt de här dåliga sakerna, så att säga, symptomen på ohälsa. Men sen kan man ju också tänka att liksom psykisk hälsa eller hälsa generellt inte bara är frånvaro av ohälsa. Alltså att det inte bara handlar om frånvaro av symptom, och att det kanske inte heller liksom är, om man, att det inte liksom är en skala som, att det liksom inte befinner sig på samma skala, så att säga. Så att man också behöver fråga om liksom, men välmående. Så att i välmåendeformuläret så finns det ju istället frågor som är, liksom som är ungefär sådär att jag har kunnat njuta av livet, eller jag har kunnat fatta beslut, eller jag har kunnat koncentrera mig, eller jag har sovit gott och känt mig utvilad när jag har vaknat. Ungefär så. Liksom. Och tanken är ju dels då att det är ju också en viktig del i psykisk hälsa, att uppleva välmående. Och det är inte säkert att man gör det bara för att man så att säga inte upplever så mycket symptom.
Nej.
Och dessutom, som vi pratade lite om innan, att man kan ju faktiskt kanske uppleva båda. Man kanske kan ha lite symptom men ändå ha visst välmående, eller så har man inte det. Och det kan också vara ganska avgörande.
Mm.
Så det är ju liksom grundtanken bakom den typen av formulär och det formuläret.
Mm. Ja, det kan ju bli lite skönt att så här, har man liksom en liten svacka och känner sig lite nere. Man kanske inte uppfyller liksom depressionskraven, men ändå man känner sig lite nere och det är mycket som är jobbigt. Men så gör man ett välmåendeformulär och får liksom ändå en överblick i att så, okej, men i det stora hela så mår jag ju ändå faktiskt helt okej. Mm. Och att man får bli lite hoppfull i det då liksom.
Ja, precis. Och det blir, jag tänker att det blir viktigt, men både med depression men också med annan psykisk ohälsa. Som, det finns ju liksom den typen av psykisk ohälsa som man kanske har större delar av livet liksom, som man har med sig mer, och för vissa personer med depression så är det också någonting som man har med sig stora delar av livet.
Ja.
Och då kan ju just det här med liksom livskvalitet till exempel vara något jätteviktigt att mäta, att jo, men jag kan ha de här perioderna men jag har en mycket högre livskvalitet nu, jag orkar göra de sakerna jag ska göra och jag njuter liksom av livet trots att jag kanske har vissa svårigheter eller problem kvar till exempel. Det är ju jätteviktigt att veta.
Mm.
Eller tvärtom då, att jo, men jag har inte liksom riktigt lika mycket ångest men jag känner fortfarande inte att livet är något kul. Då kanske vi fortfarande behöver fundera över vad det handlar om.
Mm. Ja, exakt. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
Oj, vilken stor fråga.
Svårast idag.
Ja,
verkligen. Jag tänker att det är flera saker som inspirerar mig, alltså både som liksom kliniker och forskare. Alltså som kliniker så blir jag ju väldigt inspirerad av patienter. Alltså det är ju otroligt häftigt att få hänga med någon, både de här förtroendena som man får. Alltså när en tonåring säger så här, jag har inte pratat med någon om det här förut, men nu känner jag att jag kan prata om det här. Eller hör av sig och säger att liksom, ja men jag... Ja, nu mår jag bättre tack vare det här. Jag har gjort saker i mitt liv och det här har hjälpt mig. Det är ju det finaste som finns verkligen.
Ja.
Så, eller som sagt, när man jobbar med någon som verkligen kämpar liksom, i en terapi och som gör förändringar fastän det är tufft. Liksom. Mm. Det är ju väldigt fint att få liksom, ja, man får hänga med på det. Det är på de fina liksom, förtroendefulla resorna.
Ja.
Men alltså, du vet, i de processerna. Liksom, så. Sen som forskare så tycker jag att det är liksom väldigt spännande just att få utforska de här, liksom, alltså den här nyfikenheten. Just, kan man göra PDT på det här sättet? Går det? Sådär. Och sen så, det kanske inte är inspiration, men jag tänker att, liksom, att man kan bli lite irriterad ibland också. Att det också kan vara en bra drivkraft. Alltså, varför är det så här? Eller, varför säger folk att det här inte går? Eller liksom, sådär, att då kan man ju också tycka att det är lite extra roligt liksom, att utmana lite. Så det är också kul.
Ja.
Tusen tack Karin för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Jag kan inte säga det nog hur viktigt det kändes att få ta upp depression igen. Och just det här med ungdomar, nedstämdhet, att man liksom inte trodde att unga kunde bli deprimerade.
Nej, precis.
Va?
Så, och att så... Ja, men just det här som vi är inne ganska mycket på, att man liksom, när man är ung så får man höra att de här stormiga känslorna som också då kan bli ganska mörka för vissa ju, att det bara är en del av puberteten. Att det är så, ja, man mår åt helvete i puberteten.
Ja, liksom. Ja, men exakt.
Så ska man bara avfärda allt det som pubertala problem när det ju faktiskt kan röra sig om en depression.
Men vi pratade ju också om välmåendeformuläret. Gillar jag hur mycket som helst. Man vänder på steken.
Ja, verkligen.
Men du, Karin, hon håller ju faktiskt på med en ny studie nu som man kan ansöka till.
Ja, vi pratade lite om det i avsnittet redan. Men är du mellan 15-19 år och känner dig just nedstämd eller deprimerad så kan du anmäla dig till en studie där du får behandling helt kostnadsfritt under 10 veckor. Och hela den här behandlingen sker då digitalt och allt är över text, så man har liksom inga digitala eller fysiska möten.
Nej, så det spelar ingen roll var i landet du bor.
Nej.
Och dessutom så, om du känner så här, jag är nedstämd, jag är deprimerad, men jag vet inte, Alla som ansöker får en bedömning.
Ja, och om man sen kommer med i studien så börjar behandlingen inom 2 veckor efter att man har anmält sig.
Tipsa om du inte är mellan 15 och 19 själv, men du har säkert någon i din närhet. Om du har märkt att den personen inte mår så bra, du kanske är förälder, idrottsledare. Och det här är ju också ett sätt att bidra till forskningen. Studien är etikprövad och det finns ingen väntelista, precis som vi sa. Det här är så viktigt, och just Sofie, att få bidra till forskning.
Ja, precis. Och också ju få en möjlighet att få behandling helt gratis utan de här enorma väntetiderna.
Exakt.
Jag skulle också säga, för jag är själv med i en studie nu, en liknande denna, men jag är ju lite äldre, så att jag är en annan åldersgrupp. Men det är väldigt smidigt, alltså de här plattformarna som används, och man får liksom moduler och det är lite läxor, och så har man liksom textkontakt då med en eller flera psykologer. Nu vet jag inte exakt hur det är här, men jag har ju blivit tilldelad en egen psykolog liksom. Så det känns ändå väldigt personligt, även om allting är digitalt.
Men var ansöker man?
Man både ansöker eller läser mer först innan man gör det på www.erika.nu, och Erika med C, alltså erica.nu.
Underbart! Är det någon som vet om vi älskar forskning?
Det antar jag.
Man vet det nu kanske.
Ja, det är tydligt.
Och forskningståget, och vi tuffar vidare. Vi hörs på måndag.
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.